här kommer bollen. Wow! Har ni sett på maken? Slappingklässet!
Det här är West Ham Fans Sveriges podcast med Jesper, Peter och Ulf.
Avancemang i Europa League efter en fantastisk 5-0-seger i returen mot Freiburg. I kvartsfinal väntar tyska serieledarna Bayer Leverkusen och i söndags blev det 1-1 mot Aston Villa. Nu väntar uppehåll till 30 mars då vi möter Newcastle. Men vi börjar väl med gårdagens match. Vad säger du, Peter?
I första halvlek kör vi så det ryker. Det är väl vad jag kan kräva av mitt lag. Jag tycker vi spelar riktigt, riktigt bra fotboll. Vi trycker upp laget när vi har chansen. Vi pressar i försvarsspelet när vi har möjligheten. Vi faller tillbaks när vi behöver. Vi har inte bollen hela tiden. Men som sagt, när vi spelar så här och så här påkopplat som vi gör i första halvlek, så kan inte jag vara annat än nöjd. Det är ju det här jag ber om hela tiden. Frågan är varför vi inte gör det hela tiden. Andra halvlek blir det ju lite annorlunda. Vi har en motståndarcoach som gör några förändringar. Vi har ett motståndarlag som kliver upp lite grann, är lite bättre och har lite bättre kvalitet, samtidigt som vi blir lite för försiktiga, vilket ju är en West Ham-sjuka. Åtminstone har det varit det de senaste åren. Och vi blir till slut straffade för det. Men på det hela taget så det här var i alla fall mot ett lag som har kvalitet. Det här var mot ett lag som är rätt så bra. Jag tycker ändå att vi gör en bra match sett till helheten. Sen så blir man ju jäkla trött då naturligtvis, eftersom det här är det man ser lite för ofta. Att vi blir lite för låga och lite för passiva. Och bjuder helt enkelt, som man upplever det som supporter, in motståndarna. Men jag känner också att vi har ett motståndarlag här som faktiskt tar tag i det, gör förändringar och lyckas. Vi borde ha gjort några andra byten kanske. Vi gör ett offensivt byte, vi tar ut, det är väl Antonio vi tar ut och sätter in Ben Johnson för att svara emot de här bytena. Det gör vi efter 66 minuter. Vi borde nog ha gjort något annat byte. Men det är väl Mojs sätt att försöka svara på den här anstormningen. Vi har ett gäng mål som blir bortdömda. Den kommer vi säkert tillbaka till. Och första halvlek kanon, andra halvlek not so much kanon kanske.
Nej, det är bara att hålla med där. Alltså, vi skulle ju ha avgjort matchen i första halvlek. Vi skapar så pass mycket och så är det som du säger, vi hade några mål bortom det där också. Men som du också är inne på, Aston Villa är ett bra lag. När de klev upp och klev fram så var det kanske inte bara att vi blev passiva, utan kanske att vi inte riktigt hängde med. Vad ser du då, för du som var där?
Ja, men jag har väldigt mycket samma intryck. Jag tycker man ser i första halvlek när vi verkligen upp och pressar i höjd med straffområdet och deras straffområde för en gångs skull. Och ännu högre upp, att de blir ju stressade av det. De hanterar inte att spela sig ut ur den här pressen och tappar bollen i flera tillfällen. Och det är då vi skapar våra målchanser. Jag har precis samma intryck som Peter, att det faktiskt det inte är Mojs som har sagt till oss att vi ska dra oss tillbaka, utan Emery ändrar en del saker utan för att jag är tillräckligt skicklig och berätta vad han ändrar. Men vi får inte tag på dem i samma vis i vår press, och sen så hamnar vi istället längre och längre ner. Bytet Antonio mot Johnson är ju för mig direkt felaktigt. Jag förstår inte vad han vill. Det är möjligt att du har rätt, Peter, att han vill få in en defensiv spelare för att säkra upp att de inte skapar så mycket målchanser. Men det hängde ju ett mål i luften ganska länge innan de lyckades få in det. De bägge sista bytena är väl okej. Vi kan väl spara de bortdömda målen. Jag har ju inte sett 1000 repriser som ni har gjort, men jag har ju lite andra uppfattningar från läktaren. Sen har ju World Prowse en jättechans också, om det är precis in på övertid eller precis innan övertid, som åtminstone från läktaren ser ut som att, alltså, den där ska han ju sätta. Och är man lite kallare och inte skjuter direkt utan faktiskt håller igen skottet, så har ju alla som täcker är ju borta och kan man lägga in bollen. Men han är ju inte forward, det är väl det vi ser där. Men nej, det där ska han egentligen avgöra redan där. Men ja, det är väl det i stort sett. Jag tycker, som vanligt då, jag tycker Alvarez gör en otroligt bra match. Och folk runt omkring mig på läktaren har samma uppfattning också. Men nu är han ju avstängd 2 matcher i ligan och en i Europaspelet. Så att han kan väl dra till Mexiko och fira lite, ligga på stranden en stund. Men det är väl det innan vi går in på kanske läktaren och målen som inte blev mål och så vidare.
Ja, precis. Ja, men Alvarez, det kommer ju kännas att han är borta nu. Men en som faktiskt jag tyckte var riktigt bra, i alla fall i första, det var ju ett så fall. Förutom assisten så gör han ju faktiskt, han är ju faktiskt involverad i flera sekvenser där. Så att det tyckte jag också var positivt.
Jag tycker
Antonio,
att...
Antonio, tycker jag.
Första halvlek har vi väl ingen spelare som faller ur ramen, det är alla bra, det går inte att liksom, jag tycker inte man vid en sån här insats så är det svårt att nästan svårt att säga att någon var så mycket bättre än någon annan, för alla spelade på toppen av sin förmåga egentligen. Kul att se Antonio som inte har gjort så många fantastiska matcher sedan de första 7 omgångarna den här säsongen. Och Alvarez var absolut bra. Andra halvlek så var ju alla betydligt sämre. Framförallt så blev vi ju väldigt, väldigt tillbakapressade. Och vi var ett halvt steg fel mest hela tiden. Och det tycker jag gäller allihop. Sen naturligtvis skickliga försvarsspelare som bryter bollen emellanåt får ju alla... Alvarez då får ju mer uppmärksamhet i en sån halvlek naturligtvis, men det kollektiva funkade väldigt bra i första halvlek och det kollektiva funkade inte riktigt lika bra i andra halvlek.
Nej, så är det verkligen. Men om vi ska ta målen då, vi kan väl börja med det vi faktiskt fick som blev godkänt. Det var ju faktiskt jäkligt snyggt tycker jag. Alltså både passning från Sofal och Antonio Sprongnick. Det jag tycker är ett riktigt fint fotbollsmål.
Verkligen.
Jag håller med. Det är sådana mål är också jättesnygga. Apropå att jag sa förra veckan att var det väl ett mål som var jättesnyggt också. Ja, vi har gjort en del snygga mål på slutet. Nej, det kanske inte var förra veckan. Det kanske var matchen mot... Kanske var matchen vi ska prata om sen. Så jävla mycket matcher nu. Så mycket snygga mål.
Hänger ju inte med.
Nej, precis.
Det var inte Burnleys mål du tänkte på där.
Ja, det sa jag också var jättesnyggt. Men det var ett av våra mål som jag berömde. Men jag kom på att det var ju nog i den andra matchen.
Ja. Det är mycket snygga mål. Det är svårt att hänga med nu för tiden. Men...
Men Antonios var jättesnyggt.
Ja. Nej, men sen som vi ska ta de här målen som blev borta. Vi fick ju en fråga på det, så vi kan ju börja med den. Det är Per Engqvist som skriver: visst borde Kudus mål ha godkänt när han blev avblåst och sköt i mål efter signal? Det var väl det första.
Varför blev han avblåst? För det förstod ingen på läktaren. Varför
det verkar, alltså, det jag tror är att det var hans. Eller att det ansågs vara hans.
Nej, det säger de ju inte att det var, utan att det skulle ha varit Antonios ruff på målvakten, va? Alltså ni hör ju.
Ja, det som föreslogs på läktaren faktiskt.
Men jag tycker inget av det skulle ha det, här är väl ett typiskt sånt läge där domaren skulle ha, nej, jag har ju bett om att de ska döma på plan. Men om vi nu har VAR och vi använder oss av VAR, ska han inte låta bli att blåsa då tills den här situationen är färdig? Och sen går de in och tittar på, är det något som är problem här?
Så har du ändrat den nu, Peter?
Nej, det har jag inte. Alltså,
då får nej. Det väl vara okej att han blåste då.
Ja, men vad säger ni då? Om det? Ja, alltså, om man nu alltid gör på det sättet. Man släpper alla situationer hela tiden. Så ska man väl inte göra annorlunda nu i mitt i säsong. Jag tycker vi ska ta bort VAR. Det är min utgångspunkt, men det vet vi ju. Den diskussionen är ju meningslös och jättetråkig.
Jo, men jag kan hålla med dig. Har man bestämt sig för en linje, man kör den linjen hela säsongen, då kan man helt plötsligt inte göra en ny bedömning. Men sen har ju domarna också till det att om de bedömer att det är helt riktigt, alltså att de är övertygade om sin sak, ja. Då ska de väl också blåsa, det gjorde han ju, men...
Ja, och så ser vi alla de här offsider som de släpper när de är 3 meter offside och så får de spela klart situationen och så händer det saker. Någon jävel får en korsbandsskada eller något annat. Det, så gör man, och det vinkar de inte på, för det vågar de inte. Men här då, där det är ytterst tveksamt... Han kan ju inte ha tyckt att det här var... supertydligt.
Det kan du inte ha gjort eftersom det förmodligen inte var sant. Nej. Så att... ja. Nej, alltså jag håller med.
Jag tycker inkonsekvensen är det i det här fallet det stora problemet.
Ja, och så blir det liksom att de gräver just ner egen grop.
Ja, det är väl bra i och för sig.
Sen om jag får fylla på vad jag tycker, så för det första så håller jag ju med det Jonas Eriksson sa när jag var på föredrag med honom för en vecka sedan eller två, att en domare ska ta 300 beslut under 90 minuter. Och det är naturligt att man ibland blåser för snabbt och ibland missar att blåsa. Men sen bara det här att man har dragit en viss linje, där vill jag skilja på två saker. Ja, man har gått ut och sagt att även när de är offside så ska de spela klart situationen för att de inte ska hamna i ett läge att det inte var offside och sen så missar de. Men generellt sett, alltså just i den situationen med offside, där har man gått ut och sagt det. Generellt sett har man inte sagt avvakta, utan det är någonting som har blivit en konsekvens av att domarna har blivit lite mindre benägna att blåsa, utan känner det här löser sig i efterhand istället. Och då kan man ju tycka, ja men om det då har gjort så hela tiden, och det blir mer och mer och alla domar, så skulle han ha gjort det här också. Men jag kan förstå att man för en gång skulle missa och tyckte att det här var klar och så här blåser jag. Jag gör det.
Ja, det är gött att du...
Ja, nej, jag tycker att de andra situationerna är mycket, mycket värre. Fast kanske inte ur ett, om det var rätt eller fel perspektiv, utan ett annat perspektiv.
Jo, alltså för någonstans när han nu beslutade att blåsa, då är det ju någonstans, då är liksom situationen över.
Ja,
så att det blir liksom någonting som, det går ju liksom inte ens att granska.
Och hade vi inte haft VAR så hade vi ju inte ens pratat om den. Vi hade
ägnat
30 sekunder åt det. Det är ju att vi har det nu som gör att det här blir en stor... Annars är det ju precis det som Uffe säger, precis det som jag har försökt och sagt ända sedan man införde VAR. Att det är... Alltså, dum, bara dum, och sen så är det som får, alltså, våga ta beslut. Det gjorde han ju uppenbarligen.
Ja.
Det är på läktaren, uppfattar vi inte ens att signalen går innan. Vi tror ju att det är mål.
Ja, nej, den gick precis när han sköt.
Mm. Ja, och det säger ju både min fru och sonen som satt hemma och tittade på tv. Men för läktaren så är det ingen som uppfattar det, utan där uppfattar vi att han blåser av efter att bollen är inne och för att det har varit en ruff eller någonting.
Ja, och hade han gjort det så hade de ju tittat på det.
Precis.
Ja, precis. Men nu var det redan avblåst, så att säga. Så att, ja, nej, men visst, det går absolut att argumentera för att det skulle ha varit mål.
Ja, det hade andra väl, jag skulle säga att det hade varit om det inte hade varit så att han hade blåst redan. För det är ju den lilla detaljen
samtidigt som det kan gå att argumentera för att nu kommer signalen och hinner motståndarna då uppfatta det och slutar koncentrera sig etc.
Ja, nej, så tidigt var det inte. Men ja. Det var precis som Uffe var inne på. Det var ju precis när Den hade målvakten inte tagit. Det var inga försvarare som hade tagit den heller.
Nej.
Och det var inga brott som gjordes. Som jag har sett i alla fall.
Nej, inte jag heller. Och det fattade de ju inte som kommenterade heller.
De andra två då, ni som har sett dem rulla i olika vinklar hit och dit, och jag som inte har gjort det. Jag kan ju säga att det jag hör ifrån folk både i Sverige och England och så här, som har haft tillfälle att titta på alla, de säger att det första, Antonius, inte är hans, det borde godkänns, men den andra är ganska klar att Zuzek tar med handen. Så det ska bli intressant att höra vad ni säger.
Först och främst så tar det ju alldeles, alldeles för lång tid att avgöra det här. Vi kan inte hålla på så här i fotboll. Det är inte fotboll när man liksom är uppe på två beslut som tar... Ja, det andra tog ju 5,5 minut eller vad det var. Och det första tog ju typ 3 minuter. Det är 10% av matchtiden. Så kan vi inte... Det är inte amerikansk fotboll vi spelar. Det är ju bara så vi blir av med den. För det är orimligt. Den första... Ja, vad säger du, Jesper?
Ska jag... Ja, nej, men så här, jag tycker väl att den tar på armen. Men så att rent ska de nu vara konsekventa i att om du gör mål med armen så ska det inte vara godkänt. Men det är verkligen så att han har ju precis in till kroppen, så det är ingen snack om att han hade gått i magen och styrt in om inte armen hade varit där. Och han har ingenstans att göra av den. Så att jag tycker definitivt att det där var en svårare situation än den andra.
Men om det nu var så att den tog på armen, så ska den ju bort, för det lärde vi oss ju förra veckan att ingenting som... Nej, det har jag läst innan också, men det kan aldrig bli mål om det tar på armen. Jag tycker inte det är helt tydligt, men jag är också sån så att jag ledsnar på att titta på de jävla repriserna som kommer, för jag kommer ändå inte att få alltså... Jag är bara så less när det händer, så att till slut så slutar jag titta på det. Den andra, där göms i väldigt många av repriserna, alltså göms Zuzeks arm, mage och så vidare bakom stolpen. Man ser att det är en rörelse med armen, men jag har inte sett bilden där man, alltså som är uppifrån eller från en annan vinkel, där man ser att det är armen som stöter in den, eller om den tar i hans mag eller sidan eller så här. Jag vet inte. Jag vet inte heller om det tar på Bowen som ligger på mållinjen. För tar den på Bowen sen så ska det ju vara mål i så fall. Och det ser jag inte heller riktigt. Jag tycker inte det. Och det är uppenbart, eftersom det tog 5 minuter och 27 sekunder, att det var inte helt enkelt att se vilket som vad det var som var vad. Eller vad som var... Ja, ni fattar vad jag menar.
Ja, och det är just det ska vara clear and obvious om det liksom ska ändra domslutet. Och det kan det ju inte vara.
Jag kan inte ha varit det på 5,5 minuter.
Nej, exakt. Nej, för att är det clear and obvious då tar det 15 sekunder. Jaha, ja. Så var det. Och då bara
det är repriser, 15 sekunder och sen är det... på igen.
Precis. Jag skulle nog ändå någonstans, vi ska den ut, hade jag nog ändå bekräftat din bild där uppe, att mer tveksam på första och att det andra nog ändå skulle dömas bort.
Om jag får säga lite om VAR bara då, och återigen på plats. Så först och främst, när VAR kom så var jag positiv. Jag tycker det är bra om det blir rätt. Efter vad vi nu har haft det, om det är 2 eller 3 säsonger, så vill jag ju absolut inte behålla VAR den skepnad som är nu. Jag tycker ju att den enkla lösningen är det som vi har diskuterat här innan. Kanske inte 15 sekunder, men 30 sekunder eller 40 sekunder. Kan man inte lösa det då är det ju inte clear and obvious. Då är det bara att behålla domarens bedömning. Det är rena VAR. Men detta är då kanske första gången där jag sitter på läktaren. För vi på läktaren uppfattar jag att även Kudus, att det är VAR som inne där, även om det inte kom upp på skärmen, för vi förstod ju inte varför det blev avblåst. Men de andra två, där det då tar 3 minuter cirka, den första och 5:37 den andra, Där är det ju, när du är på läktaren, det är klart att det är samma läge hemma, men det är inte riktigt ändå på samma nivå. När du är på läktaren så förstör det här upplevelsen totalt. Mm. Och man blir glad i, man blir extra mycket glad när man är på plats med 66 000 till i några sekunder. Och så tittar man på domaren och så ser man på domaren att han har inte egentligen, han har blåst mål, men han har inte i kroppsspråk och allting annat visat att lägga upp bollen på mittpunkten, och Martinez klickar ju bollen och lägger den vid sitt målområde. Och mer än att det tar tid, för det har vi redan sagt att det är fel, så är det här att det förstör glädjen så in i helvete mycket. Man kan inte få jubla i lugn och ro över att vi faktiskt har gjort ett mål, utan man är glad i 3 sekunder och sen ska man stå omkring, stå och bara orolig och skita att det tar lång tid, men man ska stå och vara orolig utan att veta ifall man kan jubla och göra high five med killarna runt omkring en som man inte känner och så vidare. Det förstör fotbollen.
Precis det som jag har sagt sen vi införde det. Det är exakt det som var det mitt första motstånd mot det.
Den här spontana glädjen som man bara kan få av att ens lag gör mål.
Den som har gjort att Antonio har slutat göra målgester, för att han tycker inte att det är så roligt att hitta på dem längre, för att sen när han har gjort dem bara upptäcka att han har blivit avblåst för något som han inte visste var.
Att det är pinsamt.
Det är fruktansvärt. Och det är just det där som är det stora problemet, Uffe. Det är ju just den där att inte kunna få bli riktigt glad när det blir mål. För att den känslan är ju den som är egentligen är hela magin med fotboll egentligen.
Precis, annars kunde vi ha tittat på basket.
Ja, och det vill jag inte göra. Så det går inte an. Nej, det är skittråkigt. Så att det där måste lösas på något sätt. Och det är enklare att bara skrota VAR. Annars får man hitta ett VAR som fungerar och hur det ska gå till i en sport som fotboll.
Skrota VAR är... och behåll den här goal line technology.
Den är bra.
Och utöka den så att den även funkar på när bollen är utanför sidlinjerna, så vi inte får de här Manchester United-ballongerna som vi fick här om året.
Ja.
Så, där har vi det.
Ja, bra Peter. För ska vi berömma tekniken lite här, så alltså goal line technology är ju faktiskt skitbra.
Ja,
absolut.
Ja, den är snabb, den är rättssäker.
Ja. Och det är också svart och vitt. Är bollen över linjen, är bollen inte över linjen? Det kan liksom inte diskuteras.
Nej.
Och ändå har de gjort fel en gång där också.
Ja, var det som rätt Aston Villa. Aston Villa Premier League kontrakt.
Var det Aston Villa Burnley eller Aston Villa Sheffield United?
Sheffield tror jag det var.
Men den trasig då eller?
Nej, det var en vinkel som de inte kunde täcka på något jävla vis. Det var tydligt på kameran att det var inte...
Ja, det var tydligt på kameran att den var inne, men det märktes inte. Ja, när vi ändå är inne och pratar bort om det där målet där, så har vi en fråga från Anders Moberg. Han skriver, är West Ham laget i Premier League som fått flest bortdömda mål 2024?
Och då säger han dessutom 2024 och inte under säsongen. Ja, alltså jag tittade lite på detta idag. Och om vi inte bara bedömer bortdömda mål, utan titta på VAR-situationer, plus eller minus. Har lagen gått plus eller minus på VAR-situationer totalt sett? Då är det som så att de som har gått mest plus, då är det Nottingham. De har fått 6 VAR-beslut med sig och 2 VAR-beslut mot sig. Så 4 VAR plus. De som har mest minus, de har -3. Det är flera lag, Wolves, Liverpool etc. West Ham har -2 och det inkluderar de 2 som skedde igår då också. Så att fram tills dess så låg vi +/-0 på VAR-besluten, men igår så hamnade vi på -2. Men ja, jag har inget svar på bortdömda mål. Nej. För det är vissa blir bortdömda trots att alla vet att har sett i 20 sekunder att det här kommer att bli bortdömt. Ska det då räknas eller ska det bara räknas de som är tveksamma? Det är omöjligt att svara på den här frågan tycker jag.
Jag tänker att han också får en känsla av, för vi blev ju av med ett mål i, eller det fick vi inte, det var inte mål förresten. Jag tar tillbaka det.
Ja. Men ni förstår vad jag menar, den där situationen du menar, Peter, att jag har ju sett i 15 sekunder att han var 3 meter offside och så sätter de den och så blir det offside. Ska vi räkna det som ett bortdömt mål eller, ja, ni fattar det.
Ja, precis.
Det går inte att svara på denna frågan, utan därför tittar jag på VAR resultat så att säga.
Ja, det är väl rimligt någonstans att göra så.
Ja. Jag tror att den tabellen finns ju också dessutom. Jag tror inte den andra tabellen finns. Så,
nej, precis.
Så det är svårare att gå till. Men vi fick 2 bortdömda i mål, eller 3 bortdömda igår, varav 2 av VAR.
Ja. Men då kan man ju säga att det första blev inte bortdömt, för att det var ju redan blåst då. Så att,
vi blev blåst på första målet.
Ja, det finns ingen riktigt klar definition på vad är ett bortdömt mål.
Nej, så är det ju. Men sen är det ju såklart som du var inne på, Peter, att när det kommer så här mycket på under en och samma match, då blir ju såklart känslan förstärkt.
Ja, och sen har vi haft lite missflyt med åtminstone utifrån vår synvinkel här de senaste matcherna också. Så det är klart att man får, att den känslan är ju vad som sitter just nu, naturligtvis.
Men när vi växte upp så var det många som spelade 3 hörn och straff. Så jag tycker man skulle haft 3 mål, 1 godkänt.
3 hörn och straff, då kan vi ju börja med Freiburg-marschen, va? Är det inte dags för det nu?
Jo, gärna.
För den inleddes ju med 3 hörnor och mål. Jag sa det till farsan precis, för vi kollade på matchen tillsammans här, och så fick vi första hörnan och så fick vi andra hörnan och så fick vi tredje hörnan. Så sa till honom, när vi spelade på skolgården när vi var små, då brukade vi köra 3 hörnor straff. Gjorde ni det? Ja, det vet jag inte. Och så blev ju så blev det ju mål då, på, så sa jag att ja, men 3 hörnor mål går ju också bra.
Ja, och för att gå in på den, alltså jäklar vilken match vi gjorde.
Ja, det är ju väldigt, väldigt kul. Jag, alltså, om jag nu ska såga laget när man i mitt tycke gör säsongens sämsta insats relativt matchens vikt, och kanske även om man inte ens tar hänsyn till det i en vecka tidigare, så går man in och smäller av säsongens absolut bästa insats relativt matchens vikt. Och kanske till och med om man tar bort den parametern också. Det var ju inget annat än en magnifik insats av laget. Och då pratar jag inte bara utifrån att vi vinner med 5-0. Det gör ju naturligtvis att det är ju grädden på moset förstås. Men som vi spelar den här matchen med inställning och med hur vi tar tag i det. Vi hade en sämre period och den var väl typ 5 minuter efter att vi hade tagit ledningen. I övrigt så är det ju bara vi som är nära i den här matchen. Vi kliver på. Är aggressiva när vi kan, försvarar oss bra när vi ska göra det. Och ja, Aston Villa-matchens första halvlek var ju bara en fortsättning på det. 3 riktigt, riktigt bra halvlekar.
Jag var ju på plats även på denna matchen då. Och jag kan ju säga att totalt sett under hela matchen, och det är ju inte minst med den fina början med Paquetás mål, var den i särklass bästa stämning jag upplevt på London Stadium. Och när jag diskuterade med erfarna killar och tjejer som är där hela tiden, så säger de att Sevilla hemma skulle man nog kunna säga var snäppet bättre, men annars håller de med om att det här är bättre än när jag slatt både Chelsea, Arsenal, Liverpool, United och Tottenham hemma, utan detta var något exceptionellt, och bara Sevilla som nämns i samma läge. Sen var det ju häftigt att vara på plats och då satt vi ju på otroligt bra platser och se Kudos mål här. Det var väl 4-0 målet.
Fy fan vad snyggt det var.
Ja.
Ja, det enda målet de senaste åren som tävlar med det är ju det som Lingard gör mot Wolves då när han var på sin lånesession hos oss.
Du kan ju inte nämna det då, Peter, men Payets mål på London Stadium mot Middlesbrough också, där han dribblar av 7 man.
Ja, fy fan vad snyggt det var.
Ja.
Ancient times.
Ja.
Men det är att de jämförde med Sevilla och att Sevilla var nog var snäppet bättre. Sevilla var ju dessutom snäppet mer jämnare, om man säger. Så att det blev ju det blev ju en parameter till den matchen. Dessutom
Jarmolenko i förlängningen.
Ja, precis. Dessutom ett lag som väl vi inte går in och är favoriter mot. Det är vi ju mot Freiburg.
Ja.
Så jag förstår att den hamnar högre på deras lista och att stämningen blev ytterligare spetsad av den faktorn, om man säger. Men, men det här var ju vansinnigt bra, helt enkelt. Spelar vi så här varje match och då oaktat att vi gör målen, för de lägger ju till något. Naturligtvis, men även om vi bara skulle spela med den här inställningen, den här fokuset och det här, då hade jag inte varit i det lägret som jag är vad det gäller vår manager. Det är ju bara det att det sker lite för sällan.
Nej, det var en exemplarisk match.
Han hade inte haft några problem då, men nu
har han. Ja. Jag tror ingen hade haft problem då. För att det var i den närmaste en perfekt genomförd match. Så att det var ju riktigt fint. Men för att blicka framåt nu då, lottningen, det blir Bayer Leverkusen, hur är känslan?
Svårt men inte omöjligt. Inte omöjligt. Liverpool hade varit omöjligt över 2 matcher, men Leverkusen, jag känner det är en annan nivå på den ligan, så att jag ser definitivt inte att vi ska vara chanslösa där.
Och då ska ni ju komma ihåg allihop att det här är ju då samma Uffe som var orolig för Freiburg för 3 veckor sedan. Nej, men du har helt rätt naturligtvis att det fanns. Liverpool hade varit den värsta. På förhand så hade jag sagt att de vi fick var de som jag helst inte vill ha av alla de andra lagen. Men det innebär inte att jag ser oss som slagna på förhand. Mm. Även om det nu är så att vi möter ett lag som, vad är det? Tappat poäng 5 matcher på hela säsongen. Är det så?
Har inte förlorat på hela säsongen.
Precis, så att det är 5 kryss tror jag som typ som de har.
Leder
Bundes mot Freiburg, va?
Nej, de vann mot Freiburg.
De vann mot Freiburg, okej.
Okay. Men trots allt ledde Bundesliga med 10 poäng. Det är en väldigt bra motstånd.
Ja, det är imponerande. Men är det de har spelat lite sämre på slutet i alla fall jämfört med hur de har gick smångvältar under vårens, eller under hösten. Mm. Så det kanske är någon gång bör de ju också förlora. Och kan vi ta den chansen då? Ja, möjligheten finns ju. Liverpool hade varit svårare.
Ja. Sen ska jag vilja erkänna att jag slickar mig lite runt munnen och får riktig puls av att faktiskt vara möta tyska serieledarna. Det finns ju någonting jävligt häftigt i att få en sån här match.
Absolut. Samtidigt så var det ju så. Vi hade 3 bollar kvar och de 2 andra bollarna var ju de 2 enklaste lagen i lottningen. Och vi åker på den näst tuffaste. Det var ju synd, men det är klart att det har någonting och att det blir häftigt. Det här är ju årets cupfinal. Första cupfinal.
Ja, och där har jag till hustruns stora förtret då även bokat in att jag ska på hemmamatchen mot Leverkusen då. Och det roliga var ju att när jag skickade sms till henne och frågade om det var okej att jag skulle gå, för det vet jag ju att jag får OK på alltid. Men hennes svar var ju, åka igen, men du är ju där nu. Och det var, då kände jag att hon har nog inte förstått någonting av det här. Taget, ungefär som jag sa att jag skulle åka över om en månad igen för att shoppa en tröja i shoppen. Ja, men du är ju där nu. Jo, men det är en helt annan match.
Ja, precis. Ja.
Jag bara hoppas att vi har ett resultat med oss från bortamatchen, så att vi verkligen känner att det här kan vi vända på eller fortsätta med, trots att vi har spelat utan Alvarez på borta då.
Ja, och vi måste precis, och även fast vi inte har Alvarez med, så måste vi våga lite på bortaplan. Vi kan inte få den här passiva som vi hade. Alltså spelar vi som vi gjorde i matchen mot Freiburg på bortaplan, så då ligger vi under med 3-0 redan. För det här är ett mycket bättre lag än det vi möter, än det vi möter då. Så vi måste spela på toppen av vår förmåga naturligtvis för att det här ska gå hem. Men som sagt, det gjorde vi mot Sevilla exempelvis.
Och borta mot Lyon.
Ja, precis. Så visst har vi finns möjligheten, och vi har gjort bra matcher tidigare på bortaplan.
Precis.
Men för våra lyssnare, vilka är datumen exakt?
11-18.
Har vi några veckor att sätta spår?
11 april, 18 april för den som inte... Bara fullt med den.
Ja, 11-18 mars hade varit lite märkligt.
Ja, precis.
Otroligt kul såklart.
Ja, verkligen.
Yes. Vill ni säga något om Newcastle också? Eller är det för långt fram?
Det känns för långt fram, ärligt talat.
Frågor. Med tanke på att vi precis har pratat om matchen, så kanske inte finns så mycket att tillägga på den här. Men Joel Jarkling skriver: vad tror ni om våra chanser inför kvartsfinalen mot Leverkusen? Om ni inte har något tillägg, kanske vi kan köra lite procent.
Ja, säg 40-60 då. Vi är 40 och Bayer Leverkusen 60.
Ja, strax mindre än det skulle jag säga. 30.
Leverkusen mindre. Bra, Petter. Bra.
Ja, men det är väl någonstans där runt. Vi kanske har en 35% chans.
Men 45?
Ja.
Nu är vi nära 50-50 här, tycker jag.
Jag kommer inte ihåg mot Lyon för 2 år sedan. Jag satt och sa att vi hade en 60% chans att gå vidare. Det gjorde vi ju. Mm. Men jag kände mig inte fullt så övertygad den här gången. Men alltså, jag är med bara, fan, det här blir ju en jävla härlig match. Det är ju lite de här matcherna som är roliga. Så att jag tycker att det här ska bli jävligt roligt, framförallt. Jag är liksom någonstans för länge sedan förlikad med att vi inte kommer vinna Europa League den här säsongen. Så bara få ett riktigt schysst möte, det är...
Men vi hade fått det om vi hade fått Glasgow i nästa match och sen en semifinal. Det hade också varit jävligt härligt.
Det hade ju såklart varit bättre. Men nu är situationen som den är, då får vi göra det bästa av det.
Absolut.
Men det är klart att vi vill alltid ha ett så enkelt motstånd som möjligt, såklart. Ja. Men...
Och Glasgow var ju inte ens med i lottien, så det hade varit konstigt om vi hade fått dem.
Ja. Ja, vilka det nu var som var det. Var det inte ett
Benfica
av
Benfica var väl de som såg så att säga så var det lättaste laget.
Det var Benfica jag menade.
Ja. Jag ska Benfica.
Det hade ju varit lustigt, Peter. Tänk om du hade varit på bortamatch och så åker du till Skottland och ska se Glasgow och sen så spelar vi egentligen i Portugal. Det hade ju varit lite lustigt.
Det är nästan så när vår kompis som satt i Barcelona när vi mötte
Frankfurt.
Mm. Ja, just det.
Men till hans försvar ska man väl säga att han i alla fall hade bokat biljetterna innan då.
Han gjorde väl det jäkligt snyggt. Mm. Alltså, om inte jag missminner mig, så hade han väl sagt till sin fru: nej, men ska vi inte åka till Barcelona? Och sen bara tänkt att hoppsan, titta, West Ham råkar spela, vad konstigt, ska vi inte gå och titta? Så det var jävligt snyggt av han.
Precis.
Ja, nej, det blir kul i alla fall. För att gå vidare, Bengt Olsson skriver Paquetá centralt alltid framöver, så mycket mer involverad i spelet då, eller vad säger ni?
Det har vi väl tyckt från början, eller hur Peter?
Ja, Paquetás bästa position är naturligtvis den centrala, men ska man välja mellan att ha James Ward-Prowse, eller vill man ha båda två på planen, James Ward-Prowse eller Paquetá, så måste Paquetá vara den som är på kanten, för där kan inte James Ward-Prowse spela. Och Paquetá spelade ju på kanten innan han blev skadad och då var han fantastiskt bra. Så det finns alla... Han är så pass bra fotbollsspelare att han klarar av att kunna spela där. Men självklart, kan vi få in honom i mitten så är det ännu bättre.
Ja, och det vill vi framförallt ha olika åsikter om, Peter, är att jag vill ju se honom som tia. Du vill hellre se honom ett steg längre ner och styra därifrån. Mm. Mm.
Ja, precis. Mm. Men, ja.
Men så in
nu,
i mitten.
Det som är nu, vi såg honom, han är bättre nu, ja. Vad har han spelat nu då? Var det fjärde matchen han spelade nu sedan han kom tillbaka från sin rätt så räliga skada?
Ja, det kan det nog.
Jag tänker att förhoppningsvis så kommer han ju bara att bli bättre framöver. Men att det kommer att vara lite svajigt här i början. Det var så det såg ut. Så det har sett ut hela tiden med honom när han har varit borta och kommit tillbaks. Ja. Så här predikar i alla fall jag lite tålamod. Och så tror jag att han kommer att leverera på den platsen han får faktiskt.
Ja. Precis.
Mm. Jo, men så är det.
Ja. Men jag säger att Bengt, jag håller med Bengt.
Ja, ja.
Helst i mitten, absolut.
Jo, precis. Men samtidigt en nyttig fotbollsspelare ändå. Men jo, ska vi få ut maximalt så är det ju i mitten.
Ja.
Hans Herold skriver, har ni hört något om Paquetá och hans vader, smalben? Är det benhinnorna eller bara lite brasiliansk drama? Sen undrar jag om hur Leverkusen ser på oss som motståndare. Pratade med en kompis i Tyskland och han sa att de inte var helt nöjda med att möta oss då vi skulle passa dem dåligt. Någon sanning i det? Om vi börjar med Paquetá och hans vader.
Han tar sig ju på kanterna, alltså på utsidan vaderna varje gång som han precis där som vadmuskeln svänger tillbaks, som man säger, mot benet eller så. Han verkar ju vara fiolsträngsspänd där, utan att jag har känt på dem. Men det är ju där de smörjer honom varje match, och det har de ju gjort nu, och det gjorde de innan han fick sin skada som han var borta för också. Så det här är något som han har dragits med större delen av den här säsongen.
Och lite kryddat med en brasiliansk drama när det passar honom.
Ja, troligtvis. Men ja, den här smörjan som de smörjer in honom med varje match har de ju gjort. Det har de ju säkert gjort 90% av matcherna han har spelat.
Ja. Absolut. Den andra frågan där, jag tror att Leverkusen, de hade samma önskan som vi. De ville slippa Liverpool till varje pris. Sen är ju alla de andra lagen mycket väl medvetna om att Premier League är den starkaste ligan. Vi vann Conference League, vi ligger sjua nu och ja, kommer hamna någonstans där 6, 7, 8, 9. Det är klart att de har en oerhörd respekt för oss, oavsett om jag kan säga om vi passar dem illa eller inte passar dem illa. Jag kan Leverkusen alldeles för dåligt för att kunna svara på det, men att de har respekt för ett engelskt lag på över halvan, självklart.
Ja, och sen så är det klart att de är missnöjda, för om de hade fått välja då, nu ska vi se då om jag fick det här rätt, mellan West Ham, Benfica och Olympique Marseille, så hade de inte valt West Ham. Och det var ju de tre som var deras möjliga motståndare när det var dags för lottningen där.
Ja, precis.
Så det är klart att de inte, framförallt utifrån det perspektivet, inte var nöjda med den lotten. Sen är de säkert glada för att de slapp Liverpool, och jag tänker att de nog är glada för att de slapp Milan och Roma också.
Och de slapp ju framförallt Liverpool, precis som vi slipper ju Liverpool i semen också. Jag kan ju säga att vi skulle kunna röra Liverpool i en match, men att göra det över ett hemma borta dubbelmöte, det tror jag inte en sekund på. Så det därför var även den lotten väldigt viktig, både för oss och Leverkusen.
Och det är både sportsligt och rolig matchmässigt sett skönt att vi slapp Liverpool. För det hade både varit tuffast tänkbara och tråkigaste laget att möta. Alltså jag menar inget om dem så sett, men vad fan. Men vad fan, vi möter dem ju två gånger om året i alla fall. Det är mycket roligare att möta något skojlag.
Minst två gånger om året.
Ja, precis. Det kan bli tre eller fyra.
Sen är det kanske inte alla som har snappat upp det, men om vi skulle gå till final, då är vi ju lottade som bortalag, precis som vi var mot Fiorentina förra året. Så att det kan vi väl försöka se som ett gott omen. Och det var vi ju även när vi vann vår förra kuppvinst mot Arsenal 1980 i FA-kuppen. Så att det känns som att det är ett gott omen.
Mm, vi är bara lite långt fram i handlingen.
Absolut. Men jag personligen...
Två matcher i taget, tänker jag.
Jag gillar ju inte det här att man lottar semifinalerna samtidigt.
Inte jag heller. Nej, jag förstår inte varför.
Nej, omgång för omgång.
Ja.
Ja, absolut. Ja, det är faktiskt en extra, vad ska man säga, en extra pulshöjare som man går miste om.
Det blir en extra krydda som försvinner. Ja.
Exakt. Exakt. Ja. Det är jävligt kul med lottningar. Ja, men vi har faktiskt kommit fram till sista frågan. Per Gustafsson skriver: hej, hur ser det ut med utvecklingslagen? Är det några som sticker ut och eventuellt knackar på dörren? Om vi byter manager kanske det får en chans innan det drar. Hur går det för Mobama till exempel?
Jag vill ta Mobama först. För det är ju, det har vi ju rapporterat om flera gånger, både med Mobama och Jansson, att vi gärna vill att de skriver på, men att de inte vill. Och som läget är här och nu så känns det som att det är väldigt roligt att bägge två är förlorade. Jansson till Crystal Palace som har ett bra kontrakt för honom. Och Mubama redar en del lite sämre Premier League-klubbar och en del bättre Championship-klubbar som också har erbjudit honom kontrakt. Så att jag tror att vi kan glömma dem, ärligt talat.
Ja, då är väl Scarls den som är en som det pratas om och som har varit med lite grann, men som tyvärr är skadad för tillfället. Han är väl vänsterback eller vänster?
Ja, det är han. Ytter. Han är den. Ja.
Och det hade ju varit väldigt, väldigt bra om han var så mogen. Han verkar vara rätt liten, men om han är så pass mogen att han faktiskt skulle kunna gå in och ta en truppplats och att spela som reserv bakom Emerson nästa år hade varit bra, för vi har alldeles för många spelare som vi behöver plocka in, och vi kommer ha alldeles för lite pengar för att kunna plocka in alla de spelarna. Det blir en svår sommar vad det gäller och hur man ska spendera pengarna och vilka positioner och hur mycket och så vidare. Och i synnerhet då om en sån som Jansson också går, som dessutom är engelsman och över gränsen för vad som behöver vara för att räknas med i truppen och så vidare. Så Scarls hade vi behövt, men han har ju spelat alldeles för lite, så jag kan ju se då att en sån som Creswell får ett år till.
Ja, men Creswell vill nog lämna, skulle jag gissa, för då får han ett 2- eller 3-årskontrakt istället för 1 år. Så jag tror att Creswell försvinner också. Sen har vi han som gjorde debut mot Freiburg, det vet Jesper vad han hette.
Det är jag inte i huvudet.
Nej, inte jag heller, därför trodde du hade det.
Ja, jag är ledsen och gör dig besviken.
Han satt ju på bänken igår också, men han kom in mot Freiburg sista...
Earthy hette han.
Ja, precis. Han måste väl ändå betraktas hyfsat nära eftersom han fick komma in lite grann och satt på bänken.
Men frågan är ju om han knackar på dörren framför en sån som Potts exempelvis, som är utlånad just nu. Frank, ja. Han var ju inne och spelade förra säsongen, alltså... de här spelarna som nu har kommit in. Den här killen kom ju in när vi ledde med 5-0 och vi kanske inte ledde med 5-0 än.
Jo, det gjorde vi. Jag tror jag
ja, precis. Han kom in precis efter det femte målet där. Mm. Så, ja. Vi har en ganska liten trupp, så det behöver inte säga så mycket. Men det är klart att han måste vara den som man tycker är mest nära av de juniorer man då hade på bänken.
Ja, och pratar vi om de som är utlånade, så är det ju Pott som du säger som gör det väldigt bra i Wickham. Och sen har vi ju då Callum Marshall, tror vi mycket på, även om han får spela i West Bromwich. Sen var jag ju i lördags och såg då Dagenham och Redbridge mot Alan Devershes Maidenhead. Och där har vi ju Keenan Forson som är utlånad från West Ham till Dagenham och Redbridge. Och han gjorde en väldigt, väldigt bra match på mittfältet där Dagenham vann med 4-1. Så det var riktigt kul att se honom. Och sen har ju även Dagenham den gamle West Ham, där är ju han, Appiah Forson, det är han. Liten 1-3 mittfältare. Han är otroligt liten. Så att det ska bli spännande om han överhuvudtaget klarar sig i så högre divisionerna. Han är jätteliten.
Mm. Vad kul. Men är det en arena du kan rekommendera att besöka då, för den som är vägarna förbi?
Definitivt. Det är ju... Det var en helt annan upplevelse. Det ligger ju 6-7 tunnelbanestationer ifrån Stratford. Och så ligger där en kanonpub 200 meter ifrån tunnelbanestationen. Och sen är det bara 400 meter till arenan. Liten, mysig. 1400 personer var det i lördags. Bra stämning. Mycket häckel. Man är jätte nära planen, och jag måste säga jag var otroligt imponerad av standarden på fotbollen. De här lagen hade inte gjort bort sig, jag överdriver väl om jag säger allsvenskan, de hade inte gjort bort sig i Superettan. Riktigt fint. Och sen som lök på laxen så Maidenhead-supportrarna hamnar ju i slagsmål med hardcore Dagenham och Redbridge, vilket i detta fallet betyder att det var en person som slogs med en person. Det var mycket uppskattat på läktaren, detta lilla slagsmål. Och sen när poliserna som kom dit och tog honom och plockade ut Maidenhead-supporter med handklovar på, så blev det mycket, mycket runkrörelser ifrån publiken på huvudläktaren. Men jätteskoj var det.
Ja, vad roligt.
Ja.
Ja, definitivt någonting som jag skulle vilja besöka. Ja, men det var frågan. Är det något ni vill tillägga innan vi rundar av?
Vill du veta något mer om min resa?
Gärna, berätta.
Det är ju så att man börjar ju hitta sin rutin där, va? Så att det var ju en klassisk med Norwegian till Gatwick och sen boendes på Moxie. Och har ju varit på diverse pubbar som vi brukar gå på Weverspoon. Jag har väl varit på Carpenters 3 eller 4 gånger. Jag till och med stack in huvudet på Carton Horses som ju för vissa är en klassisk pub. Vi var där inne i 10 minuter och drack en öl, men det är för hög ljudvolym. Jag varken hör vad andra säger, och så som ni hör på min röst så var jag lite förkyld och inte i läge att stå och skrika. Sen var vi ju på, jag har jävla flyt med det där att det är event när jag är där. Nu var vi på event återigen och såg Martin Allen dominera scenen på sitt karaktäristiska vis, och hade vi gäster då i form av Carlton Cole och Ginger Collins, James Collins. Och jag får säga, Collins imponerar, herregud, det är en skärpt kille, otroligt intelligenta svar. Carlton Cole var lite mer jordnära och berättade hellre om när han hade varit ute på For Faces, Stringfellows och sånt än prata så mycket djupare saker. Den roligaste historien som kom fram där var ifrån sista året som James Collins spelade. Där den dåvarande, säger jag, Kitman, som har hand om tröjor och byxor och strumpor och alltihopa, han berättade att han skulle gå pension, så att spelarna, de satte ju igång och gjorde en insamling tillsammans med en del andra runt omkring. Så att Collins och Cole sa att de bägge två hade lagt rätt mycket pengar. De fick ihop någonstans mellan 70 och 80 000 pund som de gav till honom i lite extra pensionsfond. Men sen när säsongen startade, nästa säsong, ja, då var han där igen. Och de sa, han är där fortfarande, 5-6 år senare, trots att de samlade ihop pensionsfond till honom. Och då tyckte de var oerhört roligt faktiskt, och publiken också. Sen berättade ju Carlton Cole att det finns en skröna om honom. Jag har inte hört den, men vi får se om ni har hört den. Som han säger, den är inte sann. För de fick ju frågan, vad finns det för skrönor om er? Och det, Collins sa att det fanns ingen om honom vad han kände till. Men Carlton Cole berättade ju då att när TVs var så fick han ju klart för sig. För TVs kunde ju inte ett ord engelska. Men tolken berättade för alla då att han, det är två grejer han gillar. Han gillar kasino och så gillar han söta tjejer. Och då bestämde de ledningen där att den som var bäst på kasino och söta tjejer, det var Carlton Cole. Så han skulle ta hand om TVs då en kväll och plockade med honom först på kasino där det spelade som fanke. Det gick ganska bra enligt den här skrönan då. Men sen gick de ju på nattklubb där Carlton Cole hade bett andra spelare och andra kompisar att dra dit en massa snygga flickor. Och då tappade han ju bort Carlos Tevez under den här kvällen. Och han gick och letade och han visste att Tevez pratade inte engelska, ingenting. Så han gick hem själv och visste då inte var Tevez var någonstans. Och så han ringde till Tevez agent dagen efter. Det var ju den här då Kia Jaropia. Det är lugnt. Ja, men vad blev han av? Ja, men han hamnade med en massa tjejer, så han har haft en jättetrevlig natt och vi har precis kört hem honom här i taxi igen. Men för er som kanske har hört det där någonstans, det är alltså inte sant. Har ni hört denna pojka?
Nej.
Och Carlton Cole sa, nu drog jag den mycket snälla versionen. Det finns ett par versioner som är mycket, mycket värre. Men det var väldigt intressant event i varje fall. Definitivt, det var det. Som vanligt. Och så springer man på en massa andra kända, både engelsmän och svenskar och norrmän och folk som man träffar just på de här ställena där vi går. Och vi hade ju med Johan Dahlstrand från Sverige också, som valade med ett eget gäng. Men vi stötte på varandra på Fokus där och var ute någon kväll tillsammans och sådär. Och sen var vi på Kinesen och vi var på Marokkanen och ja, man börjar känna igen sig. Och de känner igen en.
Vad trevligt.
Ja,
och vilka härliga karaktärer. Alltså jag tänker både Carlton Cole och James Collins är ju otroligt härliga personer.
Absolut, absolut. Och så hem då i morse med Ryanair från Stansted och har väl varit hemma i typ 2,5-3 timmar nu.
Åh fan. Direkt från London in i poddstudion.
Precis, så är det.
Prioriteringar.
Ja. Absolut.
Ja, men låter ju som att du har haft det kanonen för.
Ja, det har det varit som vanligt. Och som jag har berättat för er privat så fick jag ju med två olika vänner. En som klarade av de första dagarna. Sen kom det nöje byta av honom för att hänga med i tempot.
Perfekt.
Ja.
Ja, tack. Är det något mer du vill dela med dig av om resan?
Nej, jag tycker att det räcker så. Lite kortare versionen den här gången.
Absolut. Ja. Peter, har du något som du vill ta upp innan vi rundar av?
Nej, jag tycker det här är det vi går ut med.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, och jag har en sak till. Förlåt Peter, du har rätt att det var en snygg. Men vi har ju faktiskt en tipstävling som avslutades i samband med matchen mot Aston Villa. Och det kommer en ny tipstävling som startar på påskafton mot Newcastle, så håll utkik där i sociala medier nu under veckan, så kommer både först resultatet och så kommer information om nästa tipstävling. Så att,
ja, då ser vi fram emot. Det har ju varit lite blandade resultat under den här sista tipstävlingsperioden. Så att nu ska vi se vilka som är alldeles för optimistiska eller vilka som är alldeles för negativa.
Mm, det är väldigt intressant att se faktiskt.
Ja.
Ja. Så, ska vi låta det bli slutordet då?
Det gör vi.
Då säger vi så. Då får ni allihopa försöka genomlida det här jävla uppehållet som kommer nu. Det är fan lika tråkigt varenda gång de är förbaskade landslagsuppehållet. Men så är det. Nej, men tack för den här veckan. Tack för er som har lyssnat. Stanna med ute, vi hörs igen. Så säger vi, come to us and forever blow and bubble. Stanna med ute, vi hörs igen. Hej då.
Hej då.
Hej då.